har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Det är ju trevligt folk i studion som vanligt. Elin Wike på Humlefonder och Kalle på IG. Välkomna.
Tack.
Tillbaka får jag säga.
Ja, tack. Eller var det danska? Nej, förlåt.
Kul grej i veckan som jag läste i DI då. En forskare på KTH, Kristina Bodin Danielsson, hon har ju lett en studie om distansarbetes liksom dogmen som har kommit för Areim. Det är ett fastighetsbolag. Har ni hört om studien eller?
Nej.
Jag skickar länken till er.
Men jag kan gissa vad den sa.
man ställde frågor till 53 företag med fler än 500 anställda, så stora företag. Och som i princip hade samma policy. Det var en 3-2-policy som det tydligen heter i corporate-världen. Man är på kontoret i 3 dagar. Och sen kan man vara hemma 2 dagar om man vill. Eller någon annanstans, antar jag. Mm. Har ni sånt här på IG och Humle?
Ja.
Atle?
Ja.
Vad är policyn?
Ja, du ska vara där 2-3 dagar har vi. Mm. Att du ska vara på kontoret 2-3 dagar.
Ni då?
Alltså, vi har ingen policy. Vi är också 2 personer. Så att det är... Vi behöver inte riktigt så många policies kanske vad det gäller det, utan jag tycker vi har en bra... Jag brukar ofta börja mina dagar på kontoret alldeles oavsett, och sen så ibland så sätter jag mig hemma på eftermiddagen. Så att man varierar. Jag tycker också att det finns något att, för kreativiteten och för tänkandet, att det är bra att byta plats.
Verkligen, håller med. Men det man kom fram till i den här studien då, det är att många av de här företagen, hälften av företagen, inte kommer upp i ens 40% närvaro. Och många företag låg tydligen på 20%. Mm. 20%. Då är man på jobbet en dag i veckan. Ja. Vad tänker man
där? Man undrar om produktiviteten har blivit bättre eller sämre. Såklart beror det på vad man gör kanske. Men under pandemin, det var ju väldigt många som skaffade hund eller var ute på golfbanan.
Men problemet då verkar vara att företagen, de har enligt artikeln då, det är lite panik över det här. Mm. För att många företag vill att de anställda ska vara på kontoret. Men man vågar inte ställa krav. För att tänka på typ att de här IT-utvecklarna, de är så värdefulla för oss. Så de vill sitta hemma och jobba. Så vi kan inte kräva att de är här.
Jag tänker man måste väl förstå varför folk ska komma tillbaka till kontoret och ha ett syfte. Och kunna förmedla det syftet till sina medarbetare. Sen får man ju se vad de själva tycker och om de håller med om syftet. Annars måste man får ju hitta en balans där. Det är också den här paradoxala effekten av att okej, men om jag kommer in till kontoret och sen så inser jag att det är ingen där. Okej, men varför ska jag vara här då?
Ja, just det.
Det blir ju liksom självuppfyllande. Det där.
Verkligen.
Så att jag tror att, ja.
Men du är ju typ 25.
Ja, 24.
Ja. Hur gör folk i liksom din generation?
Det varierar väldigt mycket beroende på vilket jobb man har. Sen så tror jag många tycker att det är skönt och att det är en bra benefit, vad det nu blir på svenska, att kunna jobba hemifrån för att få ihop livet lite bättre och sin vardag helt enkelt. Jag tror också det är framförallt, jag pratade med en bank för, det var ändå några år sedan, och pratade om att de hade väldigt svårt att rekrytera mäklare till exempel. I alla fall seniora mäklare, för att de har barn och liknande, och det är väldigt svårt att få ihop det livet när du ska vara på kontoret den här tiden till den här tiden. Så då kan du inte lämna på dagis och du kan inte hämta på dagis, och då får du inte ihop ditt liv, såvida inte du har en partner som kan ställa upp i alla lägen. Och alla har inte ens en partner för att man skiljer sig i den här världen.
Mm.
Och var skulle jag komma med det här?
Ja, de mäklarna vill, ja, men, de vill jobba hemifrån då?
Ja,
de vill jobba hemifrån, men typ mäklar, bankerna vill att de ska vara på kontoret.
Ja, och det går inte riktigt, tror jag, regulatoriskt just nu att jobba hemma som mäklare. Men som sagt, det blir ju ett problem att inte kunna anställa folk då. Mm. Eftersom att de inte kan jobba hemifrån och måste vara på kontoret.
Mm.
Så att det är ju, ja, jag tycker det finns mycket bra med möjligheten att kunna jobba hemifrån.
Nej, men det är intressant att liksom, om man säger din generation, mm, har ju då kommit in i arbetslivet, mm, med själv till premissen att man, mm, kan vara hemma.
Mm. Precis.
Mm. Sen kan jag kan ju förstå bolaget. Det finns ju en poäng i att man på något sätt ska få den här lagkänslan, man ska sträva, mm, mot samma mål, mm, och det är ju svårare om folk inte är med varandra. Om det nu är att stå vid kaffeautomaten eller vad det nu än är,
mm,
så kan jag kan köpa det. Sen finns det ju såklart kostnader att spara, mm, på den här trenden också. Det har ju vissa andra sätt, mm, och det kanske spelar över på exempelvis kontorslokaler och sånt, de som har sån business. Mm. Många försöker kanske tajta ner sina kontor och se ett sätt att spara pengar också, men just vad gäller produktivitet och att sträva mot samma mål i ett, mm, bolag, så finns det ju absolut en poäng att vara på kontoret, mm, tycker jag.
Mm.
Mm. Det finns ju ett väldigt intressant reportage som det var i Financial Times som pratade om, jag tror det var Dyson och deras policies under corona och hur fruktansvärt det var på vissa håll.
Mm. Dammsugare.
Ja. Och de är väldigt liksom en kultur av innovation och liknande, och då måste du vara på plats och då ska alla vara på plats.
Mm.
Så att de införde ju typ dagis och liknande.
Jaha.
Ja, och sådana saker. Men ja, tips att lyssna på den om man vill diskutera det här med att jobba från kontor eller jobba hemifrån och hur företag ska hantera det.
Mm. Okej, Rod Stewart då? På tal om generation. Har ni hört talas om honom?
Jag har hört talas om honom. Jag ska inte säga att jag har lyssnat svinmycket på honom genom åren. Men jag vet vem han är.
Mm.
Han sålde rättigheterna till sina inspelningar i veckan.
Oj, det är några miljarder.
Mm. En miljard.
En miljard. Mm. Vad fick Bruce Springsteen? Var det några miljarder?
Kan det vara 1 miljard dollar?
Ja.
Ja. Mm. Väldigt mycket pengar.
Mm.
Ja. Vad säger du om det?
Att det är en växande marknad.
Ja.
Köparen då? Iconic Artist Group drivs av en gubbe som heter Irving Azoff. Jag hade ingen koll på honom, men han är tydligen då, han var manager för Eagles.
Mm-hmm.
Det här bolaget har köpt rättigheter från Graham Nash, Cher, Joe Cocker, Nat King Cole, Bing Crosby, mm, Dean Martin och delar av Beach Boys-katalogen.
Mm.
Det är en jäkla uppsättning.
Verkligen. Mm. Måste också vara bra kassaflöde på det där, tänker jag, över tid.
Mm.
Ticka på.
Ja, men, och det är väl det som, för den här grejen att investera i musikrättigheter, mm, det var en sån här fringe-grej för några år sedan, mm, som man tyckte, mm, det här var lite tokigt.
Mm.
Men när man hör om sånt här så fattar man ju att det här börjar bli ett riktigt tillgångsslag.
Mm.
Och man kan ju tänka sig att folk lyssnar på Rod Stewart, alltså oavsett hur typ börsen går.
Mm.
Det skulle jag gissa, ja.
Mm. Så det blir liksom, det blir då okorrelerat med börsen, och det är väl det som man vill lyfta fram.
Ja, sen finns det säkert cykler i det där också, tror jag, när man lyssnar på en viss typ av musik. Om man tänker housemusiken som alla lyssnade på för 20 år sedan, eller 20, ja men 5, 10,
ja.
Är det 10 år sedan? Det kändes längre.
Ja, det är 15.
Ja, 15 kanske. Ja. Det kanske det kommer tillbaka igen. Mm. Eller så räcker det med att du får en låt som är med i någon tv-serie. Nu har jag glömt bort namnet på den i Stranger Things.
Running Up.
Ja. Så bra.
Nej,
alltså, jag vet inte hur många lyssningar den fick efter att vara med i Stranger Things. Mm. Men det kan ju få en enorm effekt på en låt. Spännande grej. Jag vet ju att det är de flesta som sitter på en bra musikkatalog har ju blivit liksom approachade av sådana här firmer som vill köpa deras rättigheter. Och då ska man bara sätta en rimlig liksom multipel. Mm. Vad är det värt att betala för den här personens låtar? För att jag vet, alltså Stim, även om Spotify innebär sämre Stim-intäkter för artister än vad det gjorde för 15 år sedan när Spotify inte var så stort, så är det ju ändå pengar som tjänas.
Ja, och man tar ju ett bett också på hur långlivad den här rättigheten eller artistens musik är.
Mm, mm.
Jag tänker man tar också ett bett på intäktsmodellen. Att det förutsätter ju att till exempel att Spotify eller iTunes eller vad vi nu har för olika strömningstjänster vad det gäller musik, att liksom deras ersättningsmodell för musiken ser ut på ett visst sätt.
Det är sant.
Man har vissa intäkter från det. Mm. Det kanske kan vara påverkat av börsen om man vill hitta någon korrelation.
Det är möjligt.
Mm.
Så sen verkar sig själva förutsatsen vara här att man inte bara ska liksom köpa rättigheterna och stoppa på sig liksom pengarna från Spotify, utan det handlar också om att typ expandera intäkterna. Typ som de här svenska Pophouse som håller på med ABBA-rättigheter och har byggt någon sån här virtuell hologram-show i London. Just det, som liksom säljer slut kväll efter kväll efter kväll. Det är ju ett sätt att liksom verkligen växa den marknaden också. Så det är väldigt intressant.
Verkligen.
Ska jag säga också även ett rykte i veckan om att Sony ska ha köpt delar av Michael Jacksons rättigheter.
Där pratar vi också miljarder.
Ja, 500 miljoner dollar. Idag då, vi ska prata lite allmänt om rapporterna, tänkte jag. Mm. Det är ju läget när ni är här. Liten djupdykning i Fortnox också, tänkte jag. Det finns en otroligt intressant företagarhistoria bakom Fortnox som jag tänkte berätta. Och så håller bolaget på att bli vad många tycker är ett av börsens bästa bolag. Vilket är kul. Och så måste vi säga någonting om Akelius, tänker jag. Och Academedia-affären. En miljardär som köper en friskola men som inte vill dela ut pengar. Det är någonting.
Det är någonting.
Ja. Men så det blir det i veckans program. Efter det här. Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Förra gången pratade vi lite om ITP. Och som en kort repetition så var det ju 70-tal. Arbetsmarknadens parter bestämde att alla tjänstemän ska ha en tjänstepension. Man kom överens om vilka villkor som ska gälla i den här pensionen och så kallade man den för ITP. Så jobbar man idag som tjänsteman i ett företag med kollektivavtal, då har man förmodligen den här pensionen, ITP-pensionen. Och det är ju så att man kan påverka den här pensionen, hur den är placerad. Vart femte år så gör nämligen Collectum, som de heter, en enorm upphandling där olika pensionsbolag kan ansöka om att få förvalta de här pensionerna. Och SPP är ett av bolagen som valdes ut i den senaste upphandlingen. Och sen kan du som pensionssparare välja vilket av de här olika pensionsbolagen som då ska få ta hand om dina pengar. Och tanken med den här upphandlingen, det är ju att liksom kvalitetssäkra de här olika alternativen, men också att förhandla fram stora rabatter så att pensionsspararna ska få kunna spara pengar genom att avgifterna som är så viktiga blir lägre. Och vill man välja någonting i ITP-systemet, då finns det en relativt ny sajt som heter avtalat.se. Där kan man gå in och se hur sin ITP-pension är placerad. Jag gjorde det häromdagen faktiskt. Idén är att hälften av pengarna alltid ligger i något som kallas för traditionell försäkring. Det här gjorde vi ett avsnitt om i podden Kapitalet nyligen, som vi kallade världens bästa sparform. Kan man lyssna på om man är intresserad. Den andra halvan, den kan man också lägga i en traditionell försäkring. Eller så kan man placera det i något som kallas för fondförsäkring. SPP, som sagt, var ju ett av de fåtal bolagen som valdes ut i den senaste upphandlingen. Och de finns med som alternativ både med en traditionell försäkring och med fonder. Så det var en liten bakgrund till ITP-systemet. Vill man läsa mer om det här eller typ kolla hur ITP-pensionen är placerad, kanske göra förändringar, då går man in på avtalat.se. Men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön, men också som en positiv kraft i samhället och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden. Vi har ett gentleman's agreement här i podden som inte rör just er som sitter här i studion. Men lyssnar man löpande, då är dealen att man också ger podden ett betyg i poddspelaren. Alltså 1, 2, 3, 4 eller 5 stjärnor. Och så följer man också podden genom att trycka på det lilla plustecknet. En oerhört liten sak för dig som lyssnar, men viktigt för mig. Inte för att jag vill ha bekräftelsen just, men jag vill gärna ha fler lyssnare. Och det bidrar det här till. Så betygsätt podden när du ska lyssna. Det är liksom avtalet här, kan man säga, för att det här ska funka. Fortnox blir alldeles strax då, men liksom ge mig lite update på rapporterna överlag. För jag har faktiskt inte följt med så mycket de senaste veckorna. Jag har varit så himla upptagen med annat.
Jag fattar. Jag skulle säga att rapportperioden överlag, nu blir det ju verkligen breda penseldrag, men den har ju varit klart godkänt. Och jag tycker det smittar av sig lite grann på börshumöret just nu. Glaset är ju verkligen halvfullt. Är det? Det skulle ändå, ja, det måste man säga. Mm. När börsen är så stark som den ändå är. Ja visst, OMX är plus minus noll just nu. Men i övriga världen ser det dessutom bättre ut. Men jag tror att det är en kombo av att vi liksom har städat av den här rapportperioden lite grann. Det var inte så hemskt som vi var rädda för i exempelvis kanske svensk verkstad. Där pratar man kanske mer om en normalisering än en kraftig nedgång. Det tror jag många tyckte var skönt. Om man tittar framåt blickande siffror i form av orderingång och liknande. Men också att jag tycker att Elin i småbolagsfacket måste också ha upplevt att det har varit ganska förlåtande marknad. Jag tror att man har haft lättare att titta runt hörnet när man känner att man har makro med sig lite. Mm. Alltså nu är vi inte så rädda för hållandning av ekonomin längre. Räntetoppen är nådd med allra, allra största sannolikhet. Inflationen fortsätter ner. Det är ju ett klimat som gynnar bolag och risktillgångar som aktier mycket mer. Då är det lättare, alltså för något kvartal sedan, om ett bolag guidade positivt, var man inte riktigt lika liksom trygg med det som man är nu, för nu känner man att man ändå har makro i ryggen och många småbolag har gjort mycket, liksom, de har fått ta tuffa beslut senaste tiden för att på något sätt ställa om, och därför så tror jag också att det kan vända snabbare liksom, för bolagen när själva ekonomin också vänder och blir lite mer positiv.
Men var det något som verkligen stod ut i storbolagsvärlden då?
Det är svårt att inte säga bank ändå, som ju tjänar ruskigt med pengar. Det visste vi. Men det var ju framförallt SEB och Handelsbanken stack väl ut med jättefina rapporter och med jättehöga utdelningar. Mm. Och hela den här oron kring kreditförluster får man ändå än så länge har visat sig vara överdriven. Bank gick ju väldigt bra när räntorna började stiga. Stora, tydliga räntevinnare. Sen kom bankkrisen i USA för ett år sedan med de här regionalbankerna som kraschade, och man var orolig för vad ska det här innebära för de stora bankerna i slutändan. Men sen har ju bank gått jättebra återigen. Och nu känns det som att absolut räntetoppen är nådd och man kommer inte kunna tjäna jättemycket mer på räntenettot. Men man också kanske kan få igång bolånevolymer så småningom. Och just när oron för kreditförluster har än så länge visat sig vara överdriven. Och tror jag blir lite lättnad. Och då kan vi i sin tur få se högre värderingar också. Bank värderades ju historiskt lågt, kanske för att man satte en hög riskpremie, tog höjd för sämre ekonomiska tider. Svenska banker stor exponering mot fastighetssektorn. Det verkar liksom ändå det verkar gå okej i alla fall än så länge, och då kan man också vara beredd att värdera upp banker som har gått från vadå, P8 till P12 typ. Det är ganska kraftigt procentuellt. Så att det är ändå ett utropstecken när du tittar på storbolag, tycker jag.
Kul. Småbolagsvärlden då?
Jag tycker att just det här uttrycket att det är en väldigt förlåtande marknad just nu håller väldigt bra. Jag brukar beskriva den här rapportperioden som mjäkig. Alltså, den är liksom den är lite okej, det är helt okej, det är inte så här superbra, vissa saker är rätt dåliga, men det har ändå prisats in, och att man säger att nej, men nu är vi typ på botten, det har stabiliserat, så att vi tror att vi får en återhämtning. Så att där är man ju någonstans nu, eftersom att marknaden är väldigt framåtblickande, så blir den lite mer förlåtande. Och just att man har makro i ryggen, och det gynnar ju småbolagen väldigt mycket. Nu har vi dock en ränta som liksom börjar ticka upp typ igen. Men man vet att räntesänkningarna, de kommer. Så att industrin är ju mycket, de flesta bolagen visar ju en negativ organisk tillväxt. Många visar också en negativ organisk orderingång. Så att det ser inte så här toppen ut. Marginalerna håller hyfsat. Sen så finns det ju ändå vissa som kanske mer var igenom den här dåliga perioden förra året. När vi har lite liksom konsumentbolag till exempel, eller de här life science och medtechbolagen. Så att allting handlar om var man har varit i sin egen cykel och i lagerreduktioner och vilka jämförelsetal du har nu helt enkelt. Så att men jag tycker att det ser ljusare ut. Jag tycker alla också konstaterat att vi är ju i lågkonjunktur nu. I 9 av 10 fall har industribolagen, tycker jag, ändå påstått det. Men den är inte lika djup, den är inte lika chockerande som man kanske förväntade sig att allting skulle krascha. Människor känns ju väldigt känslodrivna. Och då är det antingen att allt är fantastiskt eller så är det katastrof. Och så hamnar någonstans där emellan snarare. Så jag tycker det känns hyfsat bra. Jag tycker också att många har blivit belönade också för bra rapporter. Där också man tror att framtiden dessutom är ljus. Vi har ju Fortnox då, som vi ska prata mer om här igår, som tog ju ställde sig på bakbenen verkligen igår. Efter att ha fått ganska mycket emot sig förra året med att det kommer, att det är väldigt mycket konkurser och det startas inte så många nya företag. Och sen så lyckas man ändå prestera och visa att man klarar av den här situationen. Och så tror man då att den här lågkonjunkturen vänder. Ja, men allt annat lika så borde det också vara positivt för Fortnox. Så, ja.
Och bara för att flicka in med småbolag. Det finns ju vissa faktorer som jag känner att de har behövt, jag sa förut att man behövt göra vissa tuffa initiativ, men att dra ner lager är en sak, dra ner personalkostnader är en annan. Och sen har vi sett väldigt många jobbiga refinansieringar, alltså man har behövt ta in pengar på ett eller annat sätt, vissa har behövt göra det via emissioner, vissa av dem har ju varit brutala. Men man är också i vissa fall, eller i många fall, över den här perioden, man har fått in pengar i alla fall, och jag tror att den biten gör att man står lite bättre.
Hur ser kurserna ut då?
Ja, det är ju också lite blandat. Men
typ småbolagsindex.
Småbolagsindex, vad har vi? Ja, lite negativt kanske. På rak arm.
De studsade ju väldigt mycket i höstas. Ska ju sägas.
Från botten så gick det ju liksom 20-30%. Ja. Det gick ju över 20% på två månader.
Ja, men det som är intressant är att storbolag stiger lika mycket. Så att kvoten däremellan är fortfarande, storbolag har ju fortsatt att gå bättre relativt småbolag. Den liksom spreaden är ju kvar. Så vi har fortfarande inte sett småbolag gå mycket bättre än vad storbolag har gjort. Det är kanske lite överraskande när vi ändå sett det så kraftigt studs.
Det vi har dock i småbolagsindex är ju väldigt mycket fastigheter. Fastigheterna rusade också. Det är det här klassiska att fastigheterna går ju bättre än index från det att man slutar höja räntan. Vilket har bevisats vara sant. Men sen så när räntan har börjat ticka upp här från då slutet av året och till slutet av förra året till nu, så har ju stora bolag som Sagax, MP3 ändå i index och Balder också, liksom, de är ju ner liksom 7-10%.
Det är en bra poäng.
Men det var ju lite narrativet ett tag liksom, att nu var det dags för småbolagen och alla lanserar småbolagsfonder liksom till höger och vänster. Men tänker du, Kalle, att det här gapet ska fortfarande, det behöver fortfarande stängas liksom?
Men jag kanske har varit pro storbolag ett tag och haft vissa argument för det, men jag, nu det vi ändå pratat om hittills tycker jag ändå stärker tesen att nu vågar jag också tro på att småbolag kommer stänga det där gapet. Faktiskt. Relativt stora. Sen så, nu ska vi inte ropa hej igen och nu är det så himla optimistiskt där ute och vi tror att allting ska fortsätta gå bra. Precis. Får vi sättningar där, om inflationen inte kommer ner som förväntat, om den till och med kanske börjar ticka upp. Om vi tänker USA då, som är väldigt stark ekonomi just nu. Ska räntorna fortsätta upp? De har kommit upp väldigt mycket sen botten vid årsskiftet. Fortsätter den trenden om man börjar återigen bli orolig för det här med när kommer räntesänkningar? Det är ändå, som du sa förut, räntorna är alltjämt höga. Det är inte så att de är låga nu. När det, om det fortsätter så, så tror jag ändå att om marknadsklimatet skiftar så kommer man ändå känna sig tryggare med storbolagen. Så är det. Och det kan ju ha allt att göra med att skuldsättningen i mindre bolag är mycket högre än i större exempelvis.
Fortnox då? Kom en rapport igår. Omsatt 450 miljoner i fjärde kvartalet, tillväxt på 26%, rörelsemarginal 41%, resultat efter skatt på 188 miljoner, market cap på typ 46 miljarder. Det blir inget småbolag längre.
Jo, det räknas ju fortfarande som ett småbolag. Jag kommer göra det ett litet tag till, eller om det fortsätter gå så här så går det nog fortare. Men ja.
Rätt otroliga siffror då.
Verkligen. Helt otroligt bolag, Växjöbolaget, Växjö stolthet. Det säger jag, gud, jag är superstockholmare, jag ska bara tysta. Enligt mig,
ja, men det är väl ett fantastiskt bolag, det går ju inte att komma ifrån i alla fall. Oavsett om det är Växjö stolthet här lite, så ja, det är ett jättefint bolag som alltid har varit högt värderat. Och ska vara högt värderat. Alltså, vi brukar prata om att vi är så avis på USA att de har massa stora techbolag som driver index. Det har vi ju inte på storbolagsindex i Sverige riktigt. Vad har vi? Det är typ Evolution som kanske kan klassas som det. Men här har du lite liknande med en väldigt skalbar affärsmodell. Det är liksom, det blir höglänsamt. Mycket abonnemangsintäkter. Om det är typ 3/4 av alla intäkter. Det är mycket i alla fall. Och just sådana affärsmodeller där liksom om du växer på översta raden så rinner igenom så mycket till nedersta raden på resultaträkningen och du får sån extremt trevlig vinsttillväxt. Det är inte så många som kan erbjuda det. Och det gör verkligen Fortnox. Sen ska man komma ihåg, de hade ju en rejäl svacka förra året. Alltså de gick ju från 70 80 kronor till 40, mm, för att sen nu stå i 75 typ, mm, och nära all time high igen. Mm. Så att det har varit en resa senaste året, och den nedgången, det är väl så typiskt då, om du värderar ett bolag väldigt högt, mm, då är det högt ställa förväntningar, och så kommer organiska tillväxten, trots att den är jättehög, över 20%, mm, så är den ändå inte kanske 30% som marknaden hoppas på, och då, liksom, då kan du se en sån brutal nedgång, för att sen ska marknaden liksom lugna ner sig lite på något sätt och värderingarna kommer ner, bolaget fortsätter att leverera, mm, värderingen går ner, aktiekursen går rätt upp. Mm. Så att, ja, det har varit en svängig resa, men man borde ju 100% ha fiskat upp den aktien.
Mm. Det borde man.
Nej, men det där, där är så läskigt, för det finns så många högmultipelbolag. Mm. Alltså, det finns ju aldrig rätt eller fel där, som har värderats högt och tillväxten börjar komma ner, så hoppas man på en vändning. Mm. Så kommer den inte och så fortsätter den att falla. Hur många exempel har vi inte på det senaste åren? Men Fortnox är inte ett sådant.
Nej. Kan vi köra lite historia?
Ja, kör du.
Jag gillar ju sånt här, men jag kollar i arkiven då. Mm. Och en av de första artiklarna om Fortnox, den är då, här är DI förstås, februari 2007. Mm. Gabriel Mellqvist skriver. Mm. Och det är då som Fortnox då ska till börsen för första gången. Mm. Och man intervjuar grundaren Jan Elmeby. Känner ni till honom, eller?
Ja, den där historien gör att man får lite ont i magen nästan. Ja.
Jaha, ja, berätta. Jag blev nyfiken.
Ja, men det här är då en entreprenör född typ 36 och startade ett bolag som heter SPCS. Och det här är alltså när IBM-datorerna, så här persondatorerna kommer. Mm. Det vill säga liksom främre krita-perioden eller liksom början av 80-talet. Han och hans kompanjon Rolf Dahlberg, de utvecklar ett ordbehandlingsprogram och typ ett deklarationsprogram. Mm. Alltså, det var lite trassligare med skatt på 80-talet. Superstrulet. Även Roger Akelius, som vi kommer att prata om senare, höll på med sånt här. Mm. Och så tar man fram ett bokföringsprogram och börjar konkurrera med det här Göteborgsbolaget Hoga, som var liksom störst på den tiden. Och det här går superbra. SPCS börsnoteras i upptakten till IT-yran, och sen förvärvas man av norska Visma, också ett bekant namn, mm, för många tror jag. Och känt idag som ett Växjöbolag även det. Så liksom SPCS, Visma, Fortnox, det är Småland. Jag tror att Visma då heter Visma SPCS. Mm. Men den här Jan Elmeby, han tröttnar på det här för att han har en bättre idé. Han tänker då att den här typen av bokföringsprogram som man har gjort, de ska man inte ladda ner liksom på hårddisken eller ha på en CD-skiva, utan de här borde man ju kunna tillhandahålla på en server. Mm. Så han startar då Fortnox. Jag ska visa en annons för er som jag hittar på nätet. Det här är då liksom ett klipp ur därifrån 2007, Dagens Industri. Alltså, det här är dålig radio då, men det är en helt enkelt en tidningsannons där det står: internetbaserade program, ingen installation, platsoberoende, automatiska uppgraderingar, säkerhetskopiering, ingen startavgift, ingen bindningstid, både för PC och Mac. Man har då CRM-säljstöd för 69 kronor per månad, man har bokföring för 69 kronor per månad, fakturering 69 per månad, ordergivning 39 per månad, arkivplats 39 per månad. Och liksom, känner man till Fortnox, så det ser ju typ nästan exakt likadant ut. Mm. Alltså det här erbjudandet man har. Och Jan Elmeby skriver då i årsredovisningen 2007 att Fortnox ligger i framkanten av en ny teknikvåg. Internetbaserade program, ibland kallas den här tekniken Software as a Service, SaaS, och förutspås att nästintill explodera i användningen de senaste åren.
Ja, han hade rätt.
Ja, det får man säga. Ja, det får man säga.
Men då, man omsätter då 3 miljoner 2007, förlorar 10. Två år senare så omsätter man 20 miljoner, förlorar 2. Mm. Visar hur snabbt det växte i början. Mm. Men då har då Jan Elmeby redan slutat för att han ska driva Fortnox International, som hette en typ en avknoppning. Mm. Drevs under namnet Bri också, för mig.
Precis.
Och det där gick inget bra. Elmeby hoppar av igen, han ska starta ett nytt bolag. Den här gången ska det typ vara någon slags grundläggande infrastruktur för bokföring som är användbar då liksom på internationellt på flera olika marknader, men som kan anpassas för olika lokala bokföringsregler som ställer till det då för typ Fortnox eller Fortnox International. Men för att finansiera det här så tar han ett lån som han själv går i borgen för, och sen 2018 så defaultar man på lånet och Jan Elmeby gör personlig konkurs. Mm. Och det finns något så otroligt alltså trist i den här historien, för att han, det är en otroligt framsynt och visionär företagare som, ja, men uppenbarligen har skapat ett av börsens bästa bolag. Han ägde 20% av Fortnox innan han hoppade av. Mm. Och det är en post som idag har varit värd nästan 10 miljarder. Rastlösheten kommer emellan, som det kanske gör för många företagare. Men man hoppas att han kan känna stolthet över det här. Men vad är det som gör Fortnox så omtyckt idag, tror du, Elin?
Att de visar en otrolig tillväxt, samt som man visar otroliga marginaler, just hur skalbar idén är. Jag tror också många känner igen Fortnox av att de själva använder det eller har använt det på olika sätt. Och det finns någon, alltså det är ju enorm kvalitet i det bolaget. Sen så finns det ju lite tveksamheter, menar vissa, kring liksom hur bra deras plattform egentligen är, hur bra är user experience och liknande, och att det finns kanske investeringar som behövs göras. Men de är ju, har ju ett otroligt varumärke som de har byggt upp, en otrolig kundbas, en otroligt med alla de här relationerna de har med redovisningsbyråerna. Och jag läste ju någon liknande artikel där som du nu pratade om, där man just det som var det här genomslaget för dem var ju när de fick samarbeten med till exempel PwC och andra byråer.
Och att som de har sålt det via byrånätverk, eller?
De använder det för sina kunder. Och just den här användarvänligheten, och att man har gjort det enkelt både för byrån och eller byrån och för företaget, är ju det som jag tror ligger bakom den här success storyn. Men det är också nu att de fortsätter med det här, är ju att man fortsätter ta in nya kunder, för att vi är inte, alla är ju inte digitaliserade än. Jag vet att när jag började i den här branschen, jag satt och gjorde tidrapportering i Excel. Och jag skötte tidrapporteringen. Det var helt fruktansvärt, kan jag säga. Att se till att alla gjorde den här tidrapporteringen och liksom skrev ut den, kryssade för, och sen så gå till chefen som skulle signera hela den här högen. Det här gjorde vi alltså 2018. Och det finns ju fortfarande många små bolag som håller på med just det, att man inte har kommit igång. Så att det är ju, det finns fortfarande marknad kvar.
Vad säger bolaget själva om den marknaden? Hur stor har de, så här stor tror vi att marknaden är, så här mycket väntas vi växa? Har de något finansiella mål kommande 3 åren? Har de något tillväxtmål?
De kör ju den här Rule of 40.
Ja, just det.
Som borde vara Rule of 60, just eftersom det, att de ständigt ligger över det.
Vad är det?
Rule of 40 är att du ska växa plus din marginal. Det sammanlagt ska bli över 40. Och det är ju organisk tillväxt. Sen så gör de ju också vissa investeringar i andra bolag. Gud, nu kommer jag inte ihåg vad det är för offerta, äger de väl, om jag minns rätt. Till exempel.
För du får rätta om jag har fel, men balansräkningen är väl ingen fel på heller?
Nej, det är ingen fel på det.
Så att det går ju att gasa på andra sätt, kanske, om man vill.
Absolut. Och sen så är det ju det här att nu bygger de ju en plattform. Att de får ju in kunderna. De har redan kunderna liksom på redovisningssidan och bokföring. Men nu får man ju in dem även på fler håll som också är kopplade till bokföringen. Till exempel med att man lanserar kort.
Just det.
Så att det går direkt in. Du äger ju liksom redan kunden. Och därför kan du ha liksom mer försäljning och få in kunden i fler saker.
Precis.
Och växa med kunden också.
Det var något som jag reagerar på i vd-ordet. De har ju drygt, tror jag, 500 000 kunder. Snittintäkten per företagskund är 200 kronor per månad. Och det är när man tänker på det, ingenting. Nej. För liksom 99% av alla bolag. Så där finns det plötsligt en jättemöjlighet att utveckla den relationen. Och man brukar ju prata om liksom moats och sånt. Det kan ju kännas sjukt besvärligt att byta liksom redovisningssystem. Det i sig är ju rätt enkelt. Man kan bara exportera redovisningen med någon sån här CIE-fil och byta liksom system om man vill. Men de har ju lyckats bygga på alla de andra delarna, som liksom lönesystem och tidrapportering och lagerhållning och fakturering och nu också de här korten som jag snackar om, plus olika finansieringstjänster som factoring. Och jag tror att det gemensamt blir att företagen blir
inlåsta.
De bygger in sig här. Och gör de det inte liksom i bokstavlig mening, så blir det mentalt extremt jobbigt att byta bort det.
Det finns ju någonting med att försöka bli en one-stop-shop, som det så fint heter. I det här fallet då för it-lösningar. Plattformsbaserade sådana.
Så all-time high på aktien nu då. Upp 50% på 3 månader.
Säg grattis Humlefonder.
Tackar.
Och min aktiesparklubb ska jag säga.
Ja, men just det. Ja. Just det. Men du sa att den kvittades av någonting annat.
Ska inte snacka om det.
Nej, det ska jag inte göra. Förlåt, det var taskigt.
Okej, det var Fortnox. Vi ska prata om Roger Akelius och Academedia efter det här. Jag tror att om man hade frågat mig för några veckor sedan så tyckte jag nog fortfarande att den här Tesla-strejken var typ den mest fascinerande följetongen i svenskt näringsliv. Det har varit liksom helt tyst om den.
Ja,
nu.
Det har det verkligen varit.
Intressant. Liksom, ja. Men jag har bytt åsikt nu i veckan efter Akelius intåg i Academedia. Har ni hängt med i den här historien? Någonting?
Ja, men hyfsat.
Det var Kalle, liksom storbolagskillen. Alltså ett börsbolag som Academedia. Vad har de haft för liksom ställning på börsen skulle jag säga? Är det ett poppis bolag eller inte?
Man kan väl säga att även om man kanske uppskattar den liksom ocykliska delen i ett sånt här case, alltså att oavsett konjunktur så går det liksom helt okej, så har ju det överskuggats av den politiska risken. Om man ska uttrycka sig så då. Mm. Alltså det är ju bolag som har handlats väldigt lågt värderingsmässigt om du tittar hela den här sektorn. Men ja, marknaden, ja, halvpoppis då. Ja, jag har inte riktigt en bra temperaturmätare. Men det känns väl inte som att de var älskade på börsen. Nej, det har de inte varit.
Och den politiska risken, den har man väl sett i typ så här Humana och andra bolag också, för man är rädd att ska komma ett, ja, men typ ett politiskt beslut som ska rycka mattan.
Ja, ja, exakt. Och det kan ju uppenbarligen ske, typ Humana. Nu vet jag inte hur det spelade ut i slutändan. För de överklagade väl och så fick de rätt. Är det end of story? Eller har du överklagat? Ja, jag har lite dålig koll.
Som jag har förstått det så har de överklagat. Eller inte, alltså du har inte överklagat.
Nej. De, Humana fick
från
rätt.
Statligt håll.
Ja. Det är en sån intressant del av liksom medialogiken tycker jag. Att de får någonting, ett beslut emot sig. De löper ett gatlopp. Mm. De får rätt i nästa instans helt tyst. Och ingen har någonting om det igen. Ja, det är en liten parentes. Academedia då, de ägdes ju till knappt 25% av Mellby Gård. Och det här är då familjen Andersson med sonen Johan Andersson i spetsen. Och så lite från vänster då, så kommer en av Sveriges rikaste personer in och köper hela den posten. Och det första han säger är att han är beredd att slopa utdelningen och satsa pengarna på liksom sånt som skolan använder. Läromedel, typ frukt till barnen. Han sa det på fullt allvar. Mindre klasser och sånt som han tyckte typ så här, bra för eleverna och lärarna. Och Academedia, börskursen rasar ju på det här. För jag tänker, är det så att liksom man använder det här som man vill ha utdelningen för att det är typ en trygg utdelning? Eller vad tror du, Richard?
Ja, men det säger väl lite om hur börsen funkar. Alltså vi vill ju se att bolagen gör större vinster och delar ut mer pengar. Alltså så cyniska är ju under börsen. Så att ur den aspekten så är det väl rimligt att aktien går ner. För det är klart att en sån här aktie som ändå har varit halvtråkig men som har kunnat erbjuda 4-5% i direktavkastning har ju ändå varit någonting som man har hängt upp sin köpanalys på. Att man ändå har gillat den här direktavkastningen och att det finns ett sånt mindset hos bolaget. Det är klart att om det ställs på ända så blir ju investeringscaset ur ett börsperspektiv någonting helt annat. Så ur den aspekten är det väl, och dels den osäkerhet som det nu sprider, och marknaden hatar osäkerhet. Så det är inte kontra att aktien faller, det tycker jag inte.
Nej, och det är väl inte bara kanske ett utdelningscase heller. Jag tror att Mellby Gård, de ägde bolaget i 7-8 år och jag tror att det växte ju rätt mycket på omsättningsnivå i alla fall under den tiden. Men ägarlistan i övrigt har ju varit ganska könlös. Det har varit Nordea-fonder, några liksom utländska instruktioner, och man kan ju inbilla sig att det har handlat mycket om stabiliteten som du säger. Akelius idé verkar dock vara att den här vinsten ska komma längre fram, alltså att man först ska investera i skolan, göra eleverna och lärarna nöjda och så ska man öka värdet på det sättet. Det låter inte helt osunt egentligen.
Nej.
Men vad gör det här för ett sånt case som Akademedia, tror du?
Ja, men lite som jag var inne på, alltså det är klart att kortsiktigt skapar det osäkerhet, det är inte bra, och det är klart att det tråkiga korta svaret är väl att det skapar osäkerhet. Och det är klart att om man gör något, det är väl jättesunt alltså det är väl därför man ibland plockar bort ett bolag från börsen. Mm. För att man liksom vill göra verksamheten bättre, man vill kunna göra de investeringar man vill för att sen komma tillbaka. Nordnet är väl ett bra exempel. Det var ju ett, inte alls kul för de var på börsen först och de hade en plattform som inte var bra, mycket sämre än Avanza, och ingen ville äga aktien. Man plockar bort dem från börsen, gjorde nödvändiga investeringar, kommer tillbaka och nu typ anses många vara bättre än Avanza. Värderas högre, har gått bra på börsen. Så. Så det är klart att det är ett argument man också kan föra om det här ska då göras utanför börsen eller inte.
Men för honom spelar det ingen roll. Alltså, det är just det här. Han bryr sig inte. Och han är ju uttalat icke-aktievänlig.
Aktieägarvänlig.
Tack, det är ordet. Så att, och jag kan tycka att rent filosofiskt så finns det nog fint i att ja, men jag skiter i aktieägarna. Först så kommer kunden, sen kommer medarbetarna, för att det här sa han ju själv. Liksom. Och det är väl liksom ett bra synsätt att ha. Om man får ordning på verksamheten, det går bra, så kommer det i slutändan gå tillbaka till aktieägarna. Men samtidigt så vet man inte vad man får. Man vet, jag tror inte folk har jättestort förtroende längre för honom, med tanke på hela, det är lite Castellum-vibes när han gick in där för 2022. När han var ute några dagar innan, han snackade ner kursen totalt och sen så köpte han det och den här storposten. Först så var det ingen snack om att liksom slopa utdelningen, men sen så var det utdelningen ska bort, punkt. Liksom. Så att han vet ju exakt också hur han ska spela media. Media flockas ju kring honom och kring det här. Så då kan han göra det här. Nu var han ju ute och snackade om Albert, om det var här i morse. Nej, igår kanske var. Det här företaget han äger också.
Ett annat utbildningsbolag.
Och då är frågan, okej, vad vill han med det? Och vad vill han med att han snackar om att ta bort utdelningen? Man börjar alltid undra om det finns en dold agenda. För att han får ju ner aktiekursen. Men jag kan väl tycka att liksom, man ska se... för några år sedan så hade ni med Academedias vd när Helene Rorschach intervjuade när det var Affärsvärlden, den här podden då.
Ja.
Och då så pratade man om den här opinionen ändå som råder kring vinster i framförallt i välfärden då och i offentlig sektor, och det är ju inte så här superpoppis med skolor eller med sjukhus och liknande som tjänar pengar. Även om det är så att man, det kanske inte är det första som ryker. Det viktigaste är liksom kvaliteten, men sen så kommer det ändå att det känns lite jobbigt. Så det är frågan om, okay, varför ger han sig in i den här politiska liksom, debatten som det nu blir. Han säger att de ska slopa utdelningen, de ska investera för kunden, alltså för eleven och för lärarna, och att det är det som är det viktiga. Varför ger han sig in i det här liksom? Och det är lite som att nu blir Academedia helt plötsligt lite finare, för att om man slopar det här och istället fokuserar på eleverna, nej men då är det inte bara kapitalistiska svin som vi här, utan då då är helt plötsligt gör en, ska vi kalla honom för filantrop då helt plötsligt, att han miljardären som räddar skolan.
Men jag tror att det folk förknippar med Roger Akelius, det är ju kanske framförallt hans fastighetsverksamhet. Mm. Och liksom, en del tycker typ illa om honom för att han har renoverat massor med hyresrätter och sånt. Men han har ju en historik, vi var inne på det tidigare, han höll ju på att bygga, liksom, han skrev ju böcker om liksom hur man deklarerar och liksom optimerar sin skatt och sånt där. Och hade liksom... en liksom pedagogisk ådra och någon form av så här, han ville utbilda folk och tyckte det var kul. Det är en del av Roger Akelius liksom verksamhet och historik som att folk inte känner igen. Och han säger också i artikeln, liksom intervjun han gör nu, att han är liksom en pedagogiknörd. Han håller ju på att utveckla en pedagogik åt UNICEF på den vänster. Alltså, och jag tror att han gör det i ganska bokstavlig mening och är alltså väldigt så här, operativt engagerad i typ hur man ska få barn att typ lära sig på ett mer effektivt sätt och göra liksom, utbildning mer tillgänglig för andra, i alla fall min bild. Så att han kanske inte bara kommer in i det här som liksom någon form av finansman, utan med liksom ett annat kall.
Och det är ju häftigt i sig, kan jag tycka. Och återigen, det blir så tydligt då vad börsen är, som den ändå är kortsiktig. Alltså man, H&M har ju varit uttryckt, alltså ledningen har ju uttryckt liksom en frustration över hur kortsiktig börsen är. Och just att det är jobbigt att som börsbolag, det behöver inte bara vara positivt att ha kvartalsavstämningar hela tiden. Det finns ju någonting negativt i det också, att du inte riktigt kan, du, som operativ chef kanske inte klarar av att lyfta blicken så långt som du skulle vilja för att skapa långsiktigt värde. Utan det blir kortsiktigt ändå, för att det är så det bedöms på börsen ändå. Och det blir väl lite samma sak här då kanske, i Akademia.
Jag tänker att vem vet om han nu lyckas, inte nödvändigtvis vända den folkliga opinionen, men liksom att det finns kanske en politisk aspekt av att om han nu lyckas med att avskaffa alltså minstutdelningen och liknande, att man kanske kan få ett bättre samarbete med politiken, eller att det är det han lobbar för. Jag vet inte, det finns ju också... Det finns väldigt många vinklar man kan ha på det här. Och det är bara han själv som vet.
Jag tycker nästan den vinkeln är... Jag vet inte om den är mest intressant, men den är väldigt intressant. För att liksom skolfrågan har blivit skyttegravskriget. Positionerna rubbas ju inte överhuvudtaget. Och så kommer han in från sidan, ganska så illa omtyckte vänsterläger, för att han har liksom renovräkt folk, vad man säger, liksom, när han har renoverat sina hyresrätter. Han tar kontrollen över Sveriges största skolkoncern med idén att sluta göra vinst. Och jag tror att man blir ganska så här perplex inom så här friskoletablissemanget också. Liksom. Alltså all de här friskoleförespråkarna. Och kanske till och med lite orolig för vad det här ska liksom ta vägen någonstans. Men en annan take handlar om liksom minoritetsaktieägarna. Läste ni Peter Benson i veckan?
Nej.
Affärsvärlden då. Jag skulle säga att han nästan rasade mot det här. För att det finns... då något kontroversiellt, menar Peter Benson, i att man kommer in i ett börsnoterat bolag med idén att sluta ta ut vinst. För att det är typ lite oschysst mot minoritetsaktieägarna som är där på liksom helt andra premisser och andra förutsatser.
Och det finns ju en poäng i det.
Och det finns liksom typ, aktiebolagslagen, det finns typ ett syfte med företagen att de ska göra vinst. Och andra sidan kan man säga liksom, don't take the player, hate the game. Alltså han går ju in liksom på kapitalistiska villkor i det här. Så det är jäkligt intressant alltså. Nu ska det godkännas i lite olika instanser, så att vi får se om det liksom verkligen blir av. Och huruvida det ska bli någon utdelning eller inte, det är ju inte han ensam som bestämmer, utan det finns ju andra. Det ska vara bolagsstämma och sånt där. Så att vi får se vad som händer.
Verkligen.
Spännande. Det var Akelius. Vad händer nu då?
Vad menar du?
Ja, resten av
dagen eller resten av börsåret?
Ja,
eller...
men kommande veckorna kanske.
Vi har sportlov snart här i Stockholm.
Så då blir det...
Man kollar så kan man se vilken vecka det är lite färre rapporter. Då vet ni att det är ett lov. Det är som höstlovet som brukar läggas i närheten eller på sommaren också.
Brukar liksom börsen, liksom börssverige ta ledigt också då eller?
Ja, det är inte många på varken köpsidan eller säljsidan som är, om man bara ska kalla dem för, relativt väletablerade, plus att de har barn.
Och då är det kul med att Stockholmsbörsen, som är relativt liten om man tittar liksom globalt, och likviditet som finns på Stockholmsbörsen, så blir det ändå, man brukar prata om att sommarbörsen alltid blir mer volatil för man har semester. Det går garanterat att hitta såna trender över året när det är färre som sitter vid handlarbordet och agerar. Så är det säkert.
Och ska ni åka skidor eller?
Nej.
Nej, det ska vi inte.
Jag ska jobba.
Du ska jobba.
Ja. Jag ska också jobba, hemma och på jobbet.
Jag ska jobba framförallt hemma, eftersom min kollega.
För att han är borta med barnen och skidor.
Ja. Helt rätt.
Ja, bra. Elin Viker, Humle Fonder, tack för att du kom hit igen.
Ja, tack för att jag fick komma.
Och Kalle, tack till dig.
Ja, tack för att jag fick komma igen.
Ja. Ja. Och dig, Elin, kan vi följa på Twitter. Jag håller på med de här småbolags liksom, rapporttrådarna fortfarande.
Ja, jag gör det. Men jag har dragit ner ambitionsnivån för att jag väntar på att någon ska reagera på att jag inte tweetar lika mycket. Och eftersom ingen gör det, då ser jag inget, då verkar inte de fylla något syfte. Så då kan jag lika gärna... Det tar väldigt mycket tid och energi av mig. Så att, om det inte ger något värde för någon annan så...
Nej, förlåt. Jag har nog fan varit dålig på... Jag har varit dålig på det. Ja. Jag skyller på nyfött barn. Jag var inaktiv. Jag har inte varit där och likat.
Nej, men det,
Du har ju två barns pappa. Det är ju laga förfallen då, får man säga.
Det är fullt acceptabelt då.
tycker jag också.
Och dig, Kalle, kan man följa i Börsen för alla, en eminent podd.
Just det, det kan man.
Och så har du ett morgonbrev på IG som man också kan läsa varje morgon.
Kan man också läsa, om man vill.
Och med de orden så är vi ju färdiga för idag. Kom ihåg vårt avtal. Följ podden, ge ett betyg. 1, 2, 3, 4 eller 5 spelar ingen roll. Bara ni ger ett betyg. Det är viktigt för mig. Och så är vi tillbaka om en vecka. Hörs då.
Hej då.
Hej då.
Hej.